När jag fick klart för mig att jag skulle få förtroendet att stå här idag, så kom det för mig några ord som jag har burit på sedan dess och som väl då är överskriften och det som står i programmet för mitt vittnesbörd här idag. Ett evigt evangelium. Det kom för mig. Ett evigt evangelium. Ni som är bibelsprängda, de flesta av er, ni vet var det här finns någonstans. Det finns i Uppenbarelseboken, och det är Johannes som ser i sin syn, den här oerhörda synen, uppenbarelsen han har, så ser han, och det står i Uppenbarelseboken 14: jag såg en annan ängel flyga över himlens mitt. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla länder och stammar och språk och folk. Ett evigt evangelium. Det är ett budskap som har sitt ursprung i den eviga, i den himmelska världen, som den här ängeln hade, som Johannes fick se, och som är avsett att förkunnas för alla människor, var de än finns och var de än hör hemma. Och vi som Guds folk, vi tror ju och vi menar att vi har anförtrots av Gud att förkunna evangelium. Och detta ska vi bära med oss, tror jag, de här kännetecknen som evangelium har. Det är ett evigt evangelium, det är ett himmelskt budskap, och det är tänkt att förkunnas för alla människor, ung och gammal, rik och fattig, hög och låg, intelligent, enfaldig, enkel. Alla är det tänkt att förkunnas för. Paulus, han säger så här i Galaterbrevet 1: jag försäkrar er bröder, det evangelium jag har förkunnat, Galaterbrevet 1:11, det evangelium jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa, ingen har lärt mig det. Jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus. Och det här, genom Jesus Kristus uppenbarade budskapet som Paulus talar om, det är alltså det som vi som Guds folk har fått oss anförtrott att förkunna, att försvara, att förvalta. Det är inte vår uppgift att frisera det på något sätt. Det är inte vår uppgift att släta till det på något sätt. Det är vår uppgift att förkunna det och försvara det. Det är inte vår uppgift att kompromissa på något sätt om innehållet i det, eller att förhandla om vad det innehåller. Det är vår uppgift att förkunna det och att försvara det som det står skrivet. Och med den tanken, det är ett evigt budskap. Det har sitt ursprung i den eviga världen, och det är tänkt att förkunnas för alla människor, alla slags människor, var de än finns. Jag har en bön som jag har bett under en följd av år. De som känner mig och som har varit på någon bönesamling tillsammans med mig, de vet att jag alltid återkommer till det här, va? Jag ber att något särskilt ska ske med oss, vi som är Guds folk. Jag ber att vi ska förnyas just i vårt förhållande till evangelium. Att vi ska förnyas i vår syn på Jesus. Att vi ska få nåd att se på hela Jesu försoningsverk med nya friska ögon. Detta är ju evangeliums kärna, Jesu försonande gärning för alla människor. Jag ber att vi ska få gamla sanningar uppenbarade för oss på nytt. Ni förstår vad jag menar när jag säger gamla sanningar. Annars så tar vi det sen. Jag måste säga det mitt i alltihop där, att jag känner mig enkel att få stå så här i ett sånt här sammanhang. Och det är inget fel att känna sig enkel. Men jag vill att ni ska veta att jag känner mig lite enkel här idag. Men jag är tacksam över att jag har fått förtroendet att stå här. Paulus, han hänvisar till Jesus som den som uppenbarar evangelium. Och min längtan och min bön, jag tror att jag delar den med er, det är att vi ska få uppleva något liknande idag. Att Jesus på nytt uppenbarar evangelium på ett förnyat sätt. Inte ett nytt evangelium, utan att vi förnyas i vårt förhållande, vår syn, vår upplevelse på hur, vad evangeliet är, vad det är till för, vad det är, hur det är beskaffat. Inte för att vi ska få göra andliga upplevelser, det kan vi få göra ändå, utan för att vi ska bli rustade av Gud för att på rätt sätt förkunna och försvara evangelium. Det evangelium som Johannes såg i den här synen, och jag har grubblat över hur det kan ha sett ut, en ängel med ett evigt evangelium. Men det kan ni också få grubbla på lite, hur det såg ut. Men det var ett evigt evangelium. Det såg Johannes att det var frågan om. Vi kan få för oss att evangelium behöver förpackas på olika sätt för att tas emot av olika människor i olika tider. Det har jag aldrig trott faktiskt. Utan jag tror fullt och fast att det finns i människans väsen något som gör att hon kan ta emot evangeliet. Om det förkunnas enkelt, precis som det står skrivet i Bibeln, det tror jag. Utan att det serveras på något sätt som är anpassat. Vad är det för evangelium som förkunnas idag? Är det ett enkelt budskap eller är det uppblandat med någonting? Vi kan fundera över sådana frågor, det gör jag, det gör säkert ni också. Vi har ju inte bara den sidan i vår mänskliga natur att vi har förmågan att ta till oss evangeliet, utan vi har ju också det här sättet att vi vill gärna lägga till och stuva om och ändra lite så. Det finns en risk att evangelium med tiden får en sån överbyggnad av allt möjligt så att det blir svårt att skönja vad som är själva kärnan, det egentliga, det genuina. Jag funderar mycket över det här. Om det blir så, om det sker så i kristenheten att evangeliet blir på det sättet, att det får en överbyggnad så det är svårt att se och förstå vad själva kärnan är. Finns det någon väg tillbaka då? Kan man komma tillbaka till det ursprungliga, till det genuina? Vad tror ni? Jag har en gammaltestamentlig text som jag vill dela med er. Och det är från det är alltså någonting som handlar om en kung i Juda som heter Josia. Som är väl, kan man säga, en stor reformator. Det finns i andra kungaboken 22 och det finns i andra krönikeboken finns det också. Det är ett ganska omfattande stycke, men så vi ska inte läsa. Ni kan ju läsa själva sen om ni inte har haft det riktigt att det är aktuellt för er. Men vi kan gå igenom några saker bara som jag vill lyfta fram. Och det står i andra kungaboken 22:1, så står det så här: Josia var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 31 år i Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av vare sig åt höger eller vänster. Och i andra krönikeboken 34 så står det: i sitt 8:e regeringsår, medan han ännu var en yngling, började han söka sin fader Davids Gud. När Josia växer upp som kung, så blir han så småningom medveten om det andliga förfall som finns i det rike som han är kung över. Och det som härskar i judarike, det är ren hedendom. Och det är en hedendom som når ända in i templet i Jerusalem. Folket har, kan man säga, de har övergett Gud. De offrar till alla tänkbara avgudar. Och man har glömt att man egentligen är ett folk som Gud en gång slöt ett förbund med, som skulle skilja ut dem från alla andra folk. Det skulle vara något alldeles särskilt med dem. Man har glömt det, va? Det här är den situation som råder när Josia växer upp. Och då kommer en märklig tanke till Josia. Han får för sig att templet ska sättas i stånd, för det är förfallet. Det finns en överste präst mitt i allt det förfallet som heter Hilkia. Och det finns tillsynsmän i templet. Det finns pengar som är insamlat till arbetet. Och då skickar Josia en sekreterare som han har som heter Safan. Han skickar honom till templet för att sätta igång arbetet med att sätta Guds hus i stånd. Och står det i andra krönikeboken 34:14, så står det så här: när de nu tog ut pengarna som influtit till Herrens hus, fann prästen Hilkia Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose. Och då ger Hilkia, han ger den här boken till sekreteraren Safan, som läser den först, sen tar han med den till kungen, och sen så föreläser han ur Herrens lagbok för kung Josia. Och när kungen hörde lagbokens ord, står det, så rev han sönder sina kläder. Han reagerade med väldig bestörtning, och det står längre fram att han grät. Han sätter ihop en delegation, kungen, och sänder dem till en profetissa som finns där i judarike, med det här uppdraget då. Andra kungaboken 22:13. Så får de där uppdraget utav kungen: gå och fråga Herren för mig och folket, ja, för hela Juda, angående det som står i denna bok som nu har blivit funnen. Ty stor är Herrens vrede, den som är upptänd mot oss, därför att våra fäder inte har velat lyssna till denna boks ord och inte har gjort allt som är oss föreskrivet. Sen så småningom så samlar kungen alla judans äldste, han samlar prästerskapet, han samlar vanligt folk, han samlar präster och profeter till ett möte vid templet. Och sen så står det så här, andra kungaboken 23:2, och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför Herrens ansikte det förbundet att de skulle följa efter Herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd, hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ, och hålla detta förbunds ord, dem som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet. Det är spännande det, visst är det? Det är en oerhört spännande text det här. Nu börjar sätter Josia gången en reningsprocedur i sitt rike, Jerusalem och hela judarike. En reformation skulle man kunna säga. Det är en reningsprocess som saknar motstycke nästan. Allt som inte hör hemma i templet, det skaffas bort. Man gör rent hus med avgudar och avgudapräster. Man tar i tur med de offerhöjder där man har offrat åt sina avgudar. Bildstode bryts ner, krossas, bränns. Altare bryts ner, en del avgudapräster. Det står till och med att de slaktas. Står det. Vad kommer, kan man fråga, ur den här utrensningen av den här reningen av templet? Ja, andra kungaboken 23 och 21. Kungen befallde allt folket och sa: håll Herrens, er Guds, påskhögtid som det är föreskrivet i denna förbundsbok. Det här har gripit mig så på djupet när jag har läst det här, va? Därför att när all den här bråten har skaffats bort, den här ogudaktigheten, alla de här avgudarna, den här orenheten har skaffats bort, och det har den nu gjort därför att man har haft lagboken att titta till, va? Då återvänder man på något sätt till någonting som Gud har befallt för länge sedan, som de ska hålla heligt. Nämligen påsken. Det är lammet de återvänder till. Blodet. Befrielsen ur träldomen. Uttåget. Vandringen mot löfteslandet. De återvänder till det som hade gjort dem till ett Guds folk. Det som var själva förbundet. De återvände till det, va? Jag tänkte på det där. Att det var det som de återvände till. Blodsbestrykningen utav dörrposterna. Va? Straffdomen som gick förbi. Det här återvänder de till. Va? När allt det här andra har skaffats bort. Va? Det här är en text som talar om att det kan finnas en väg ut ur avfall och förvillelse. Det kan finnas alltså en väg som leder mot ett upprättat förhållande till Gud. Även om det har varit i botten, om det har varit fullständigt katastrofalt, så finns det en väg tillbaka. Det finns en väg till ett upprättat förbund med Gud. Och den här texten talar om vad det kan leda om det finns någon eller några som på allvar söker Gud. För det var ju det som satte igång alltihop det här. Va? Att Josia, han gjorde vad rätt var. Han vek inte av vare sig åt höger eller vänster. Utan han gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Och redan som en yngling så började han söka sina fäders Gud. Va? Och den här texten talar också om vad det betyder när man börjar hålla sig till det som är skrivet. Va? Det var lagboken de hittade. Och när de börjar följa den och de fick bort allt det här, va? Då utkristalliseras någonting, nämligen blodet, lammet, påsken, befrielsen, träldomen, uttåget. Va? Jag har skrivit så här. Jag tyckte det var bra att ha ett ordentligt utkast, för jag tyckte det var så viktigt idag. Jag har skrivit så här: mitt egentliga budskap här idag. Och det var inte det här, utan detta var på något sätt en slags illustration. Mitt egentliga budskap, det finns i första Korinthierbrevet. Det är också ett sånt här ord som jag återvänder till gång på gång. Därför att det har en slags dignitet som övergår mycket, mycket annat. Det står så här, första Korinthierbrevet 15, från första versen där, va? Så skriver Paulus så här: bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blev räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse, den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Den här påminnelsen som Paulus kommer med, den gäller ju inte bara, det vet vi, den gäller inte bara församlingen i Korint. Den gäller oss idag, vi som menar att vi är evangeliebekännare, att vi bekänner oss dit. Och det han påminner oss om, det är inget annat än själva grunden i vår kristna tro, din och min kristna tro. Han påminner oss om vad vi en gång har tagit emot. Han påminner oss om den grund vi står på. Och han påminner oss om det som en gång ska bli vår slutliga räddning. Det som är vår räddning idag och en gång slutligt ska rädda oss för evigheten. Va? Och det är detta. Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Och han blev begravd. Och han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Det här, det är de sanningar, vill jag påstå, som den kristna tron vilar på. Här. Tar vi bort någonting av det här, då faller allting. Kristus stod för våra synder. Han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen. Allt i enlighet med skrifterna. Och det här, det får aldrig skymmas om något annat. Det får det inte. Det får inte skymmas om något annat. Inte av traditioner, inte av ceremonier, inte av något annat. Va? Om du och jag som enskilda kristna, eller om vi som Guds folk, om vi inte ständigt håller detta levande och heligt, då menar Paulus, då var det bortkastat att vi kom till tro. Va? Så viktigt är det här. Va? Det var bortkastat då. Va? Om det är någonting som ska vara våra kännetecken som kristna, så är det just detta. Vår tro på Jesus ställföreträdande död. Va? I det att han iklädde sig våra synder och tog vår straff. Och att han återvände från dödsriket som segrare över död och förgänglighet. Va? Detta ska vara våra kännetecken. Det här ska vi hålla högt och heligt. Detta är själva evangelium, tycker jag. Det får aldrig sjunka undan till någon undanskymd plats i vårt inre. Va? Detta ska alltid vara levande. Va? Jag tror inte att det går en dag utan att jag tänker på min egen frälsning. Vad jag upplevde. Den förvandling jag upplevde. Jag var 23 år. Och hade levt. Jag växte upp i pingströrelsen. Mer eller mindre. Fast mina föräldrar inte var frälsta. Men växte upp i pingströrelsen. Men jag kom bort från Gud på ett olyckligt sätt. Och jag levde i synd under ett antal år. Men när jag var 23 år, då gjorde jag en väldigt märklig upplevelse som jag inte ska dra nu. Men jag fick uppleva frälsning. Och jag fick uppleva att Gud förvandlade mitt liv. Och att jag blev en ny människa. Jag tror att det var nog inte bara jag som förstod det, utan det fanns andra som såg det också. Och det har aldrig blivit så att detta har sjunkit undan hos mig. Det har varit jobbigt ibland och jag prövas ju precis som på olika sätt som ni gör. Men det har aldrig sjunkit undan så att jag har tagit det på något sätt som någon slags vardag. Utan jag har det här levande att han frälste mig, att han utplånar min synd, va? Och grunden för allt detta, va, det är just detta. Kristus dog för våra synder. Han blev begravd. Han uppstod på tredje dagen enligt med skrifterna. Man tror att det finns bibelforskare och teologer som menar att detta är någon slags första trosbekännelse som fanns bland de kristna för länge sedan. De här tre meningarna. Det här evangeliet, ett evigt evangelium, sa jag. Det evangelium som Paulus påminner oss om. Det har ett enda syfte, och det är att föra människan in i en levande och försonad gemenskap med Jesus Kristus. Det här är Guds förunderliga ärende till oss, till människan, genom evangelium. Det är att föra människan in i en levande, försonad gemenskap med sig själv. Guds tanke har ju aldrig varit att han ska föra in oss i några religiösa system eller traditioner, eller göra oss beroende av några som ikläder sig någon slags roll av förmedlare mellan oss och Gud. Utan Guds tanke med dig och mig, det är den enskilda människans delaktighet med Jesus Kristus. Det är vad Gud vill. Det vill Gud. Gud vill ha gemenskap med dig. Han vill ha gemenskap med mig. Detta som förverkligas genom Jesu försoningsverk, det vill han att du ska ha full del av. Han vill att jag ska ha full del av det. Och du och jag, vi behöver inte göra någonting annat än att ta emot det här. Detta är så märkligt alltså. Det är så märkligt hur Gud har gått tillväga i hela försoningsverket. Det är som att människan får stå bredvid och titta på. Och när allting är fullbordat så säger Jesus, ja, det är bara att komma in här nu. Det är klart allting. Så är det. Det är nåd. Ja. Vi ska göra så här. För att vi ska inte hålla på så här våldsamt länge. Men jag ska läsa någonting som en avslutning på mitt lilla vittnesbörd. Så ska jag be min hustru att hon kommer upp så småningom och sjunger en sång. Sen ska vi avsluta den här dagen i bön. Vi ska avskilja en stund för att bedja och tacka Gud. Tacka Gud för detta märkliga, förunderliga, att vi kan få komma tillsammans i Jesu namn så här. Och detta förunderliga, att när vi samlas i Jesu namn, då är han här. Vi vet att det står så i Bibeln. Vi bär med oss det som en slags kunskap, det gör vi. Men det är också så här att han är verkligen här. Han har inte bara sagt att han ska vara i vår mitt när vi samlas i hans namn, utan han är verkligen här. Och då tycker jag att då ska vi ta en stund att bedja. Vi ska bedja för varandra. Är det så att det finns någon som vill ha särskild förbön, så ska vi mycket enkelt inbjuda till förbön också. Men jag ska läsa lite mer som Paulus har sagt. Då tar vi med oss det. Detta får bli min avslutning på mitt vittnesbörd. Kolosserbrevet 2:6. Och läser vi det här med eftertänksamhet. Och tänker på att detta är andliga verkligheter. Då säger Paulus så här. Jag tror att han menar det här, Paulus, som en hälsning till oss också, vi som är samlade här idag. Och Jesus menar att det här är en hälsning till oss idag. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga visesläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom, i Kristus alltså, har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelse genom Kristus, när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och i ett oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Där säger vi amen.